Ja, välkomna till Efeskyrkan idag. Jag vill speciellt hälsa er välkomna till er som är här för första gången. For those of you that don't understand Swedish, we have a translation service in the next room, so we can following us here. And jag som pratar heter Patrik Sundin och ytterligare medverkande Victoria kommer jag att intervjua här lite senare. Roger Wikström kommer att predika och vi kommer att ha en hel del sång också som vanligt, men inte ordinarie mästerskapet utan uppgraderad, en grupperad variant. Och där har vi Magda och Magnus Lundberg och Gabriella och David Henriksson och Alina Nilsson står det. Och Tweens leds av Elisabeth Andersson och söndags av Hanna Haste och på ljudet har vi Samuel Haste. När jag fick frågan om att få leda gudstjänsten här, då tänkte jag att det är alltid trevligt att få göra det. Man har mycket annat att göra, så tänkte jag, jag har sagt nej några gånger, men nu säger jag ja. Det brukar alltid vara väldigt kul och inspirerande. Och då, när vi då fick lite information från Roger vad predikan kommer handla om och dagens texter, det här med Maria bebådelse, så tänkte jag att jag ville fördjupa mig lite grann kring det där med Maria och vem hon hade som förebilder och vem som kanske, och tvärtom då, vem som inspirerades av henne. Och då tänkte jag att jag använder lite teknik då, AI är lite inne nu, så jag tänkte jag frågade Copilot då. Det liknar i ChatGPT kan man säga, en AI-motor där man kan ställa lite grann som att googla fast ännu mer, man kan ställa väldigt raka frågor och man utvecklar mer kan man säga till AI och så får man ännu mer information och så. Och då vill jag naturligtvis veta vad Bibeln säger om det här och vilka som då inspireras av henne. Och det var inte jätteraka svar, men rätt många namn kom upp och beskrivningar i namn i Bibeln som hade relationer på ett eller annat sätt med Maria. Och jag kände att ska jag nu gå igenom det här så blir det en predikan, och det ska vi inte göra, snart är det där ändå. Men jag vill uppmana er att använda av tekniken även när man vill fördjupa sig i Bibeln. För jag har varit väldigt, väldigt förvånad och jag har varit väldigt glad att se. För det var mycket text, men alltid efter varje stycke så var det en referens då. Som till exempel då Debora som Maria hade en kontakt med då. Hon var ju då en profetissa och domare i Israel som ledde sitt folk med visdom och mod, och hennes ledarskap och tro inspirerade många. Och sen står det då, man kan läsa mer här då, i Domarboken 4, vers 4-9. Uppmanar att använda tekniken. Jag ska inte gå in mer på det än så. Och då vill jag få upp Victoria och du har en mikrofon där. Ja just det, förlåt. Exakt, det blir en sång. Thank you. Ja, vilka inspireras vi svenskar av, tror ni? Vem inspireras du av? Och en annan fråga som jag börjar tänka på här, det är vem inspireras av mig? Vi är alla förebilder, är helt övertygad om. Det är något att tänka på. Men nu ska jag ställa frågor till min fru Victoria. Fem olika frågeställningar kring det här med förebilder. Och första frågan som jag funderar på, det är ju dina förebilder på jobbet.
På mitt jobb. Alltså det är inte jättelätt att få den frågan. Jag tänkte så här i veckan, tänkte jag, men det där svarar jag fort på. Men det var inte så jätteenkelt. Men det är ju så här att jag jobbar som vårdlärare och skolsköterska. Och då tänker jag, varför är jag på jobbet? Jo, det är för ungdomarna. Så alltså, de inspirerar mig ju varenda dag. Förstå vad mycket jag får lära mig. Både om mig själv och alla ungdomar. Så att jag tänker att det är verkligen en ynnest att få jobba med ungdomarna och se dem växa och utvecklas. Det är helt fantastiskt att få vara där med dem och möta deras svårigheter, att finnas där och få vara en vuxen person i deras utmaningar och möjligheter. Jag är också engagerad politiskt och det inspirerar mig väldigt mycket också. Just det där att få vara en del i vår samhällsutveckling på jättemånga olika sätt.
Finns det någon speciell person som du kan tänka på som har inspirerat dig?
Den första jag kom att tänka på, det är faktiskt prinsessan Diana. Kanske låter konstigt, men det är så här att hon har alltid varit en inspirationskälla till mig för hennes medmänsklighet, medkänsla och engagemang för andra människor. Hennes förmåga att även bryta traditioner, att våga vara äkta, fylld av empati och sånt som jag verkligen beundrar.
Tack. Fritiden då? Det kanske var där du kopplade fritiden till Diana, eller har du?
Jag vet inte. Vadå? Ja, fritid är svårt alltså. Men jag får nog dra hela grejen. Ja. Fritiden. Ja, räknas det familj kanske? Ja. Okej, då kör vi så. Min farmor var en väldigt inspirationskälla för mig. Hon var alltid en sån här varm famn man kunde komma till. Hade jag det jobbet frågade hon aldrig, utan jag bara fick vara. Det är sällan man möter sådana människor där man bara får vara en som lyssnar. Jag fick prata när jag ville, om det var mitt i natten. Du farmor, då fanns hon där. Hon pratade aldrig ett ont ord om någon människa. Och det är fantastiskt. Min farfar, han var också en väldigt viktig person för mig. Ingen av dem är i livet nu tyvärr. Men han var inte så där varm. Han var en person som hade en ganska hög, stor mur omkring sig. Förstår ni vad jag menar? En sån här som nästan inte vågar möta sina känslor. Och då blev han en liten utmaning för mig. Jag som är känslostyrd och så. Och farmor var ju också det då. Men jag tänkte så att den här mannen vill jag utmana och lära mig av. För att han var ändå som fascinerande person. Vi var oeniga i allt. Han var ateist och jag har en tro. Politiskt helt och hållet. Så vi diskuterar ju typ jämt. Men innan han fick lägga igen sina ögon och i slutet på livet så var han min bästa vän. Så jag tänker att... Och det som var också fascinerande var att just det där att han var ateist och inte trodde. Det var så här en händelse. En körmedlem till mig och oss cyklade i kull, hamnade på sjukhus och hamnade i sängen bredvid min farfar. Det här fick inte jag veta förrän efteråt. Efter min farfar var död. Att det var just den personen. För han sa, jag mötte en kille som var så fin att prata med. Och han sa, jag har ju alltid inte haft någon, alltså jag har alltid trott att det inte finns någonting. Men vet du, han sa nog massa saker så det känns ändå att nu känns det skönt. Jag har ändå någonting i mig som jag, någon form av tro på livet efter detta. Så att det tycker jag var jättefint. Så att det är en inspiration att det är, vi alla måste finnas för varandra. Har du någon mer fråga eller ska jag fortsätta? Jag kan prata hur länge som helst om det här.
Ja, men på vilket sätt vill du bli en eller vara en förebild?
Jag vill sprida, nu är det här lite klyschigt kanske, jag vill sprida glädje och kärlek omkring mig. Jag hoppas jag gör det. Jag vill se alla människor. Jag vill att finnas till om det är någon som behöver mig och någon som lyssnar. Jag har träffat många människor genom åren som också har lärt mig hur man inte ska vara. Men med dessa erfarenheter har det även hjälpt mig att forma mig till den person jag är.
Tack, Victoria. Är det någonting ytterligare du vill lägga till?
Alltså jag är såklart inspireras av min familj varenda dag. Så är det ju. Jag har även en vän som brukar utmana mig med jättemycket saker. Få mig att reflektera och ja, jag växer med henne. Riktigt. Hon kan vara svinjobbig ibland, men hon är fantastisk. Och såklart som sagt, min familj. Det inspireras jag varje dag. Sen tänker jag att även musiken finns med i mitt liv som inspiration. Och naturen och även inredning tycker jag om jättemycket. Färgsättning och allt sånt. Så det är mycket man blir inspirerad av.
Så är det. Och din tro då?
Min tro. Gud, han är hopp för mig. Och jag finner det som en trygghet i allt det här jobbiga som händer i världen och Sverige och allt det vi har. Men jag väljer att min tro gör så att jag vet att det kommer bättre tider. Att även om situationen känns tuffa så tänker jag att vi måste alla lyssna på Gud. För han vill visa oss så mycket. Men det är en utmaning för mig också att lyssna till de tecknena och det som blir min väg. Och hur jag ska kunna, som sagt, både inspirera andra genom min tro också. Så att, ja.
Tack, Victoria. Mm.
Tack så mycket.
Då var det dags för söndags. Så då är alla barn välkomna fram och tända. Ja, förlåt.
På dig min Gud förtröstar jag. När oro skymmer min morgondag. För jag vet du är trofast emot mig. När svårigheter omger mig, så är jag ändå trygg hos dig. För jag vet att du aldrig lämnar mig. Är det natt eller dag, Herre, på dig förtröstar jag. Gud, du är alltid nära mig. Ingen förändring finns hos dig. Samma igår och idag och i evighet. Du är min framtidssäkra grund. Du som står fast vid ditt förbund. Min klippa är du, allsmäktig Gud, jag ärar dig. På dig min Gud förtröstar jag. När oro skymmer min morgondag. För jag vet du är trofast emot mig. när svårigheter omger mig, så är jag ändå trygg hos dig. För jag vet att du aldrig lämnar mig. Är det natt eller dag, Herre, på dig förtröstar jag. Gud, du är alltid nära mig. Ingen förändring finns hos dig. Du är den samma igår och idag och i evighet. Du är min framtids säkra grund, som står fast vid ditt förbund. Min klippa är du, allsmäktig Gud, jag ärar dig. Gud, du är alltid nära mig. Ingen förändring finns hos dig. Du är densamme igår och säkra grund, du som står fast vid ditt förbund. Min klippa är du, allsmäktig Gud, jag ärar dig. Min klippa är du, allsmäktig Gud, jag ärar dig.
Då var det dags för söndags och söndagssången. Så då kan alla barn komma fram och tända ljus.
Man kände sig stor, man kände sig liten. Man kände sig stark, fast ibland lite sliten. Men vad som än händer med livet och mig, vår Gud är ju med, det känns mer än okej. Ja, vad som än händer med livet och mig, vår Gud är ju här med mig och med dig. Vi tänder ett ljus för barnen på söndags. Vi sjunger en sång, för nu är det dags. För vad som än händer med livet om mig, och Gud är ju med, det känns mer än okej. Ja, vad som än händer med livet om mig, och Gud är ju här med mig och med dig.
Vi ber. Vi tackar för barnen i vår kyrka. Små ljus det tänder, små ljus det är. Tänk att vi alla inför dig får vara barn, och att vi inför varandra får vara små ljus. Amen.
Vi gör en liten handuppräckning först, tänkte jag. Hur många av er har någon gång i ert liv ätit en sån här? Se! Va? Precis, de flesta av oss har ätit en sån här. Och vet ni att Vasabröd, som den heter, det grundades 1990 i Skellefteå av bagarmästare Carl Edvard Lundström. Men då hette det Skellefteå spisfabrik. Men sen flyttade det här så småningom till Filipstad, och idag är det världens största knäckebrödsföretag. Vasabröd har idag två fabriker, en i Filipstad och en i Tyskland. Men bara fabriken i Sverige producerar 33 000 ton av sån här årligen. Och då gjorde jag som Patrik. Jag kollade med ChatGPT. Det vore som intressant att veta. Alltså 33 000 ton. Det blir alltså 2,5 miljarder knäckebrödsskivor. Om man skulle ställa dem ovanpå varann och så här. En årsproduktion av knäckebröd. Hur mycket skulle det bli då? Patrik, om du klickar fram. Det skulle alltså bli... eftersom varje skiva är 4 mm tjock och det är 2,5 miljarder skivor så blir det alltså 1148 Mount Everest staplade på varann. Det är så mycket knäckebröd som vi äter i Sverige per år. Inte undra på att man kan känna sig lite däst. Och vad har det här med förebilder att göra? Jo, just Vasabröd hade en reklamkampanj. Två gånger de haft det, en internationellt och en i Sverige, om just knäckebröd som förebild. Hur man blir, om du Patrik, om du klickar fram. Du blir vad du äter, hette den. Alltså man kunde välja, man gjorde, Vasabröd gjorde sig själv till förebilder. Vill du ha en pösig limpmage eller vill du ha en hårdbrödsliknande tvättbreddemage? Du kan välja. Och egentligen är det en parafras på den här. Säg mig vem du umgås med så ska jag säga vem du är. Och det ligger mycket i det. Vi kan inte låta bli att formas efter de vi väljer att ha runt omkring oss. Eller de vi inspireras av. De som är våra förebilder. Och det är så mode fungerar också. Vi ser vad andra har på sig för kläder. Och sen börjar vi tycka att det är snyggt också. Nu såg jag första avsnittet av Let's Dance, inte den här veckan utan förra veckan. Och då såg jag att Erik Saade, nu ber jag om ursäkt Erik, det här står inte i manuset. Då såg jag att han hade en jättestor kavaj, som där kavaj som jag hade på 80-talet. Så jag inser att det kommer jag snart att tycka var snyggt igen. Stort och pösigt sådär. Ja. Eller så är det så att vi vill klä oss likadant för att vi känner oss lite osäkra och vi vill smälta in. Och samma sak gäller ju åsikter och inställningar. Vi tror att vi är så självständiga, men inte sällan börjar vi tycka mer och mer som de vi umgås med. Och då skulle man kunna säga, okej, då måste vi bara umgås med de som tycker rätt. Fast jag skulle vilja påstå tvärtom. Var nyfiken på andra människor, på andra kulturer, på andra sätt att se världen. Inte för att du måste tycka exakt som alla andra, utan för att det är nyttigt att reflektera över varför tycker jag som jag tycker? Finns det något annat sätt att se på det? Kan jag inspireras av någon annan? För det kan väl inte vara så att alla går i otakt utom jag. Och jag tänker att våran omgivning ska vara mångfaldig, annars blir vi enfaldiga. Så säg mig vem du umgås med så ska jag säga vem du är. Sen är det inte fel att tillhöra ett sammanhang. I forskningen så säger man att det kan vara avgörande, alltså det finns en stor skillnad mellan hur mycket man klarar sig om man är med om svåra saker, om man har ett sammanhang eller inte. Om man ska klara krig, förföljelse, motgångar, arbetslöshet, vad som. Och de som dukar under handlar ofta om att de inte har ett sammanhang. Därför är en kristen gemenskap så viktig. Att ha en församling att tillhöra. Dels för att du klarar motgångar bättre. För det kommer motgångar. Men också för att du får vara en del av den här gemenskapen så att du hjälper andra människor att klara motgångar. Vi får turas om och hjälpa varandra i vått och torrt. Känslan av sammanhang. Sen tänkte jag hoppa lite grann här. Vi har ju hört jättemånga bra exempel på förebilder här. Om vi klickar fram lite så ska jag göra det väldigt summariskt. Här är några förebilder. Karin Götblad vad heter hon? Fotbollsmålvakten Musovic. Och vem är den tredje? Truls Möllegård, ja. Precis. Så han har fått pris för att han inspirerat en ny generation unga att börja spela bordtennis. Vilket är viktigt, för att det kan man göra oavsett bakgrund, bostadsort och till och med ekonomi. Det är inte så dyrt. Ja, och vi klickar. Är det någon som vet vem det här är? Precis. Mauri Hermansson. Det här är den som svenskarna ser mest på. En av dem som är topp när det gäller YouTube. Han har en serie där han träffar... Dels har han en serie där han äter massa mat. Jättekonstigt. Sen har han en annan serie där han träffar människor som är lite annorlunda. Och är en dag med dem. Sådär. En förebild som ökar förståelsen. Klick. Men vi kan också ha tillvägagångssätt som förebilder också. Alltså hur vi ska agera. Klick. Just nu verkar tuffa tag vara på modet. Vi ser det i amerikansk politik där Trump förhandlar med omvärlden genom att säga vad han vill och hota med saker om inte han får som han vill. Det är väldigt långt ifrån den här personen. Nelson Mandela. Efter 27 år i fängelset, i apartheidregimens fängelse, så kom han ut och blev president i Sydafrika. Och när han åkte runt på sin första Eriksgata, eller sin första dagar som president, då, och skulle berätta vad vägen framåt var för Sydafrika, då kunde han ha sagt: nu är det våran tur. Nu ska vi ge igen. Nu ska de vita få smaka på sin egen medicin. Och det hade fungerat. För det stora flertalet av människor hade lytt honom. Och hade satt sitt hopp till honom. Men vad gjorde han? Jo, han sa så här: bli vän med en boer. Alltså de som apartheidregimens, de som styrde där. Bli vän med en boer. För då har du en vän hela livet. För vi vet ju allihopa att de ändrar sig inte så lätt. Jätteklokt. Och det bygger också på ett uttryck på Zulu, som är ett av de 13 språken i Sydafrika, som heter Ubuntu. Ubuntu betyder ungefär, fritt översatt, en människa är inte riktigt en människa förrän han är tillsammans med andra människor. Ubuntu. Det ligger så mycket i det. Och därför är Nelson Mandela en av mina stora förebilder. Den här söndagens text. Just det, vi ska se. Precis. Den här söndagens texter handlar om Jungfru Maria, alltså Jesus mamma. Och när hon fick reda på att hon skulle föda Guds son. Så här står det i Lukas första kapitel 26-38. I sjätte månaden blev ängeln Gabriel sänd av Gud till en jungfru i staden Nasaret i Galileen. Hon var trolovad med en man som hette Josef och var av Davids släkt. Och jungfruns namn var Maria. Ängeln kom in och sa till henne: gläd dig du benådade, Herren är med dig. Men hon blev förskräckt vid hans ord och undrade: vad är det här för hälsning? Då sa ängeln till henne: frukta inte Maria, du har funnit nåd hos Gud. Se, du ska bli havande och föda en son och du ska ge honom namnet Jesus. Han ska bli stor och kallas den högste son. Och Herren Gud ska ge honom hans faders Davids tron. Han ska vara kung över Jakobs hus för evigt och hans rike ska aldrig få något slut. Maria sa till ängeln: men hur ska det här ske? Ingen man har rört mig. Ängeln svarade: den heliga ande ska komma över dig och den högstes kraft ska vila över dig. Därför ska också barnet kallas heligt och Guds son. Och se, din släkting Elisabet ska på sin ålderdom också få en son. Hon som man har sagt har varit ofruktsam. Hon är nu i sjätte månaden. Ty för Gud är ingenting omöjligt. Maria sa: se, jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt. Hur skulle du ha reagerat i samma situation? Plötsligt står det en ängel framför dig och säger att du ska bli med barn. Jag skulle bli vettskrämd. Hur var det för Maria då? Ja, jag gjorde en bild på hur Maria kanske såg ut då. Som också är viktigt. Hon var alltså en liten flicka på 13 år ungefär. En vanlig judisk flicka som plötsligt får besök av en ängel och säger att hon ska bli med barn och föda Guds son. Hur reagerade hon? Ja, det konstiga är när man läser texten är att Maria inte är rädd för att det står en ängel vid hennes sida. Hon blir förskräckt vad ängeln säger till henne. Men varför blev hon inte rädd för ängeln, funderar jag. Jag skulle bli jätterädd, tror jag. Ja, kanske för att ängeln Gabriel såg ut som du och jag. Vi vet inte riktigt hur änglar ser ut. Det står egentligen inte i Bibeln om att änglar har vingar. Det står på ett ställe att en av änglarna flög, men han kanske hade jetmotor. Ja, i alla fall. Men alltså, änglarna kanske ser ut som du och jag. Det kanske är så att vi kan få änglabesök utan att veta om det. Kanske såg han ut som en viktig person, inte som en ängel som hon tänkte sig. Och därför kunde hon koncentrera sig på vad han sa. Eller så är det, tänker jag, att skulle det komma en ängel, även om den skulle ha vingar, så kanske det är så att änglabud kommer med en känsla av lugn. Gud är ju ordningens och kärlekens Gud. Och ett budskap från honom skapar inte kaos. Jag tänker att det är en viktig tumregel. Visst kan Gud ruska om oss ibland. Men är det så att du tänker att är det här ett budskap från Gud och det gör dig bara rädd och orolig, då är det förmodligen inte från Gud. Eller så är det så att du har missförstått det där budskapet. Därför är det så viktigt på det här med kasam, känsla, att ha en gemenskap, ett sammanhang där du vågar dela det du brottas med och få hjälp att tyda vägen framåt. Som här i EFS-kyrkan eller som i Pingstkyrkan mitt över gatan som vi har. Jag är ju så jätteglad när mästerskapet inte kunde komma. Vad händer då? Då rycker Pingstkyrkan ut med full styrka. Jag tycker vi ger dem en applåd. På vilket sätt kan Maria vara våran förebild då? Ja, dels för att hon är en vanlig människa. Maria beskrevs som en enkel flicka från Nazaret som var en väldigt obetydlig stad på den tiden. En obetydlig stad och en liten flicka. Och ni vet, på den tiden så räknades inte ens kvinnorna med. Det var så att de kunde inte vara med i domstolar för att det de beslöt gällde inte riktigt. Därför tycker jag det är så fantastiskt att Gud lyfter fram kvinnor så ofta i Bibeln. Kvinnorna är den första som träffar Jesus efter uppståndelsen. Och Maria får föda Jesus. Tänk på det när du läser om under- och vittnesbörd i Bibeln. Det är nästan alltid så att det är folk som du och jag som får vara redskap för Gud. Kan Gud välja en 13-årig flicka i dåtida samhälle som där det var bara män som var viktiga, då kan han välja dig. Och för det andra, jag tror att det finns en liten... Yes, och sen till. Där. Och för det andra, Maria har en tro på en Gud som kan. Hon lyssnade på Gud. Hon blev förskräckt vad som sades, hon ställde frågor. Hon vågar ställa frågor. Det tror jag också är någonting att ta med oss. Gud är inte den blinda lydnadens Gud, utan gemenskapens Gud. Gud tål att ställas frågor till. Och en sund kristen gemenskap, där ska det vara tillåtet att fråga och fundera och provtänka. Gud tål det. Men hon gick vidare i tro för att ingenting är omöjligt för Gud. Hon fick vila i det. Och sen fortsatte hon vara en vanlig människa. Var det någon som skulle kunna ha blivit stor på sig? Om ni tänker det. Vad har du gjort i ditt liv då? Ja, jag har läst till läkare. Eller jag har åkt Vasaloppet. Du då? Ja, jag har fött Guds son. Hon skulle kunna ha blivit stor på sig. Med rätta kanske. Eller i alla fall ur en mänsklig synvinkel. Men du läser ingenstans i Bibeln att hon påpekar att hon har någon särställning. Hon pekade bara på Gud. Och kanske är det en typisk egenskap som Gud letar efter. De som har förmågan att fortsätta vara ödmjuka. Även när de har fått vara med om stora saker. Vad vill Gud säga till dig då, idag? En sak vet jag. Att han bara vill dig väl och vill vara med dig hela livet. För läs hur det står. I Jeremia 29. Jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren. Nämligen fridens tankar och inte ofärdens. För att ge er ett hopp, framtid och ett hopp. När tråkiga saker händer, vet att Gud går med dig. Och sök dig till ett sammanhang. Kom ihåg Kassam. Så får du hjälp även de dagar du har svårt att känna hoppet själv. Och det andra som Gud vill säga till dig. Det tror jag är lite olika från person till person. Till någon kanske det handlar om att vad du ska våga. Att du har en viktig uppgift framför dig som du gruvar dig för. Men som är viktig för Gud. Till någon säger han att du är inte för ung. Se på Maria, hon var 13 år och skulle göra någonting, hjälpa mig med något jätteviktigt. Till någon annan säger han att du är inte för gammal. Elisabeth var gravid i 6:e månaden och var för gammal, trodde alla. För Gud är ingenting omöjligt. Visst var det så han sa ängeln Gabriel till Maria. Och jag tror han säger precis samma sak till oss. Till någon annan kanske han säger vad du ska undvika eller sluta med. Du kanske gör någonting som är skadligt för dig själv eller andra. Då säger Gud, var en förebild om inte annat för dig själv. Sluta med det där. Till ytterligare någon annan kanske han säger att du ska vila i det här att Gud vill ge dig ett framtid och ett hopp. Även om det just nu är osäkert. Och när arbetslöshet gör det svårt att vara optimistisk. För kom ihåg, Gud vill inte skapa oro. Kanske vill han utmana din lathet eller dina prioriteringar. Men inte skapa oro eller ångest. Så jag vill sluta med den här frågan. Vad är du gravid med? Idag är det Jungfru Maria bebådelsedag. Alltså 9 månader före Jesus skulle födas. Var ser du om 9 månader? Jag menar inte att vi allihopa kommer att vara gravida här om 9 månader. Nästan så att jag hoppas inte, även om det ser nästan ut så på mig. Men kanske är du gravid med en plan. Med en vision. Med en förhoppning. Kanske är du gravid med en vilja att Gud ska få använda dig. Eller kanske är du gravid med tanken att jag kanske vågar tro ändå. På nytt eller för första gången. För att även om inte alla får änglabud så tror jag alla kan få bud från Gud. Han vill något med ditt liv. Han tror på dig även om du ännu inte tror på honom. Han har gett dig din personlighet, dina talanger och din plats i hans livspussel. Och tror du inte mig så tror ängeln Gabriel som säger samma sak till dig som han sa till Maria. Den unga flickan vars främsta egenskap var att hon var ödmjuk och ville lita på Gud. Ty ingenting är omöjligt för Gud. Och det får vi precis som Maria tacka Gud för.
Ja, då har vi delen vi kallar intryck och uttryck. Efter vi sjunger salmen igen.
Jag vill ge dig, o Herre, min lovsång. Jag vill tacka med skönaste ord för den kärlek och nåd som är gränslös. Jag vill tacka för allt gott du gjort. Jag vill göra mitt en hyllning till dig bära, och i dagar av glädje och dagar av sorg vill jag leva var dag till din ära.
Intryck och uttryck. Och här har ni möjlighet att komma fram och lägga hjärtan eller stenar på altaret. Hjärtan kan symbolisera något som du är tacksam för, till exempel. Stenar kan symbolisera någonting som tynger dig eller sånt som du vill frigöra dig ifrån. Eller helt andra anledningar. Du bestämmer själv. Du kan tända ett ljus i ljusbäraren, sitta kvar i bänken och göra det som känns rätt för dig. Vi har också bönelappar längst ner i kyrkan. Vita lappar, de läser vi upp senare, och de röda lapparna, de viker ihop ordentligt och så ber vi för dem utan att Vi läser upp dem, vi kommer förstöra dem också efter gudstjänsten. Välkomna. Vi kommer inför dig med tacksamhet för din ständiga stöd och kärlek. I dessa tider av oro och osäkerhet ber vi om din vägledning och frid. Vi ber för alla som har drabbats av konflikter och krig, särskilt i Ukraina och andra delar av världen. Ge styrka och mod till dem som kämpar för fred och rättvisa. Låt din kärlek och nåd omsluta dem som lider och förlorar sina nära och kära. Vi ber för alla som har påverkats av uppsägningar och konkurser i vår närhet, men också andra delar av världen. Ge dem mod och styrka. Vi ber för den som påverkas av naturkatastrofer, klimatförändringar. Hjälp oss att ta hand om vår planet och varandra och ge oss en visdom att fatta beslut som främjar hållbarhet och skydd för vår miljö. Vi ber för alla som har kämpat med sjukdomar och hälsoproblem både fysiskt och mentalt. Ge dem styrka och hopp och välsigna dem som arbetar inom vården och forskning för att lidandet och hitta botemedel. Vi ber för ledare och beslutsfattare runt om i världen. Ge dem visdom och medkänsla att fatta beslut som främjar fred, rättvisa och välfärd för alla människor. Hjälp oss att vara ett ljus i mörker och sprida kärlek och hopp till den som vi möter. Låt oss vara dina händer och fötter och arbeta för en bättre och en mer rättvis värld.
Och Jesus, vi ber också för alla bönelappar som har kommit med här. Både de som är mellan dig och böneskrivaren. Och för den bön som är skriven på en vit lapp här. And I'll read the prayer in Swedish, even though it says in English. Jag skulle vilja att ni bad att hela kyrkan ber för Guds ingripande i min jobbsituation. Min situation är kritisk och det är bara Gud som kan skapa en väg ut när det gäller min jobbsituation. Vi ber tillsammans. Ja, tack Jesus för att du hör våra böner, oavsett vilket språk det den sägs på. Och tack för att du vill finnas där vid vår sida, oavsett om vi är glada eller om vi känner desperation. Tack för att vi får vila i dig i båda situationerna. And then och nu är det dags för att be Fader vår. And then I think I have a... Ja, han är ute med sin son tror jag just nu. Men here it comes. Thank you. Ni vet, vi har ju tradition här att vi ibland brukar vi be Fader vår på alla språk som finns i den här kyrkan.
Hey.
So tell me what's your name and where you come from. So
my name is Michael Iwuchukwu Udaha. I'm from Nigeria.
Det är alltså Michael som är från Nigeria. And you are going to read the Lord's Prayer in what language?
In Igbo language.
Igbo language.
Yes, in Nigeria. It's a part of one of the ethnic group in Nigeria.
Ja, så han ska läsa Fader vår på det språk som han talar i den del av Nigeria. And how many languages are there in Nigeria?
Many, about 20-something.
20-something. Så det finns ungefär...
More than 30-something.
Okej. Okay. Så det är ett av de 20 språk ungefär som finns i Nigeria. Okej, okay. Thank you.
Good morning. Glorious people. Joffi. I'm presenting our Lord's Prayer in my native dialect. Let us pray. Nna anyị nọ n'eluigwe, ka otuto dịrị aha gị, ka ọchịchị gị bịa, ka anyị mee uche gị n'ụwa, otu o siri dịrị n'eluigwe. Nye anyị tata, iri nke ụbọchị anyị, gbaghara anyị mmehie anyị, dịka a siri gbaghara ndị mehiere anyị. Ekwela ka anyị labaga n'ọnwụnwa, ma zọpụta anyị na ihe ọjọọ. N'ihi na alaeze bụ nke gị, na ike, na otuto, mgbe niile. Amen.
Amen.
Tack så mycket.
Tack.
Så visst är det fantastiskt att Gud förstår, oavsett om det är pitebonska eller ett språk från Nigeria. Och då sjunger vi en sång tillsammans, och under tiden så tar vi upp kollekt. Och då ser ni, vi brukar på swish-numret finns där under på texterna, och vill man ge kontanter istället så finns det en skål där bredvid där Birgitta står. Så då sjunger vi samtidigt.
Blott en dag, ett ögonblick i sänder. Vilken tröst var den som kommer på. Allt ju vilar i min faders händer. Skulle jag som barn med längsla stå. Fröjd och smärta, nöda, vila och behag. Själv han är med alla dagar. Särskild dom. Varje dags bekymmer vill han bära. Han som heter både kraft och råd. Morgondagens som sorg får jag spara. All din kraft och fara, detta löfte gav han mig. Hjälp mig då.
Vad tar vi då med oss ut i veckan när det gäller det här med förebilder? Ja, att det kan finnas många förebilder som Gud sänder i våran väg, som vi kan lära oss av. Och idag lyfter vi särskilt fram Maria och hur hon kan vara en förebild för oss. Att få vara precis den vi är, även när Gud vill ha hjälp. Och att lita på att när Gud säger någonting så blir det så, även om det verkar otroligt. Och att vi får vara i hans närvaro varje dag, mitt i vår vardag. Precis som Gela kommer sjunga.
Jag väntar här och vill att du ska tala. Jag längtar efter värmen i din röst. Ett ord förändrar allt, så lär mig lyssna till dig som ger mig frid och mod och tröst. Jag väljer Gud att öppna upp mitt hjärta och inte vända blicken bort från dig. För när jag jämför mig med alla andra försvinner perspektiven framför mig. I din närvaro vill jag vara. Allt som stressar mig jag stänger av. I din närvaro ser jag klart. I din frid jag drömmer. I din närvaro.
Vi ber. Du som ville mitt liv och har skapat mig efter din vilja. Allt i mig känner du och omsluter med ömhet. Det svaga lika väl som det starka. Det sjuka lika väl som det friska. Därför överlämnar jag mig åt dig utan fruktan och förbehåll. Fyll mig med ditt goda så att jag blir till välsignelse. Jag prisar din vishet, du som tar till dig det svaga och skadade och lägger din skatt i bräckliga lerkärl. Och så välsignelsen, en hälsning från Gud. Välsigna oss Gud med solens ljus ovan oss, med jordens kraft under oss, med vänners omsorg runt omkring oss, med din avbild djupt inom oss och din framtid framför oss. Amen. Och så får vi en sång.
Och sen som en extra bonus, så Alina som sjunger i kören Kato, hon har lovat att sjunga en sång som hon sjöng på sin systers bröllop i Indien, som en sändningssång. Och jag tyckte den var så fin så att vi frågade om inte hon kunde sjunga den här också.
Oh, let our love.
Ja, men du, då tackar vi varandra för denna gudstjänst. Tack för att ni kom hit och tack Roger för predikan och Victoria för att få intervjua dig. Och mästerskapet. Fast det är egentligen då, jag vet inte om ni har något eget namn, men det är i alla fall Magda, Magnus, Gabriella och David och så Alina som var med här på slutet. Och sen har vi ju att tacka också Samuel för ljud och ljus. Och sen har vi ju fler saker som händer, lite pålysningar. Ikväll så har vi en liten fördjupning, att följa Kristus i en orolig tid. Så det är bibelsamtal med Anna-Stina Svedberg ikväll, alltså klockan 18. Och nästa söndag, den 30 mars, Guds mäktiga verk, medverkande Dan Rickardsson och sång Kors och tvärs. Och då är söndags och fika. Och det är alltså nästa söndag klockan 11. Nu sjunger vi.